Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Där satt den.
Där satt den.
Torsdag. Och nytt härligt samarbetsavsnitt med Polismyndigheten.
Vi är glada för det. Och idag ska vi prata om någonting som vi båda, i alla fall under en period av våra polisyrkeskarriärer, har jobbat liksom nischat med, va?
Jag har jobbat som ungdomspolis, ja.
Och jag jobbade på den så kallade rave-kommissionen. Mm. Som den envisas med att heta, fast det egentligen heter ungdomssektionen på länskriminalen.
Men rave-kommissionen låter ju ändå lite, det är coolare.
Det är coolare.
Det är det ju. Apropå det här med ungdom, jag kan direkt slänga upp en puck här. Mm-hmm. För jag skrev en krönika igår kväll till våran landstidning. Mm. Och då frågade redaktören så här, har du några uppslag? Är det något som är hett som du tycker att jag ska skriva om? Mm. Ja, kan du inte skriva en krönika om fenomenet motorburen ungdom? Mm. Har ni mycket motorburna ungdomar i Stockholmstrakten, Lena?
Om du menar överklassungar som åker svindyra mopedbilar fram och tillbaka till tennis och golflektionen, så ja.
Det var sjukt. Jag pratar mer om EPA och A-traktorer som samsas och samlas på liten yta i hundratal och cruisar, racear, skrapar ner, dricker öl, ibland slåss och för ett jädra liv.
Det är som en bättre, vad heter det i Västerås? Power Meet.
Ja,
det är väl, det bara är exakt samma sak, fast
junior Power Meet, ja, kan man säga. Faktum är, ja, alltså det här har varit ett återkommande fenomen i inte bara Örebro utan de flesta, tror jag, liksom ytterkants, eller vad heter det, ytterområden, mm-hmm, till många städer. Och för 10 år sedan när jag jobbade som ungdomspolis, då var det snubblande nära att hända en väldigt otäck grej på ett sånt här möte. För då, vi jobbade ju då uppsökande, alltså vi åkte till platser där ungdomar fanns. Och det var ju ofta då på de här parkeringsplatserna där de samlades. Och man skulle väl säga att det är ju lovvärt i grund och botten att ungdomar har ett intresse för någonting som de vill dela erfarenheter kring. Alltså det älskar man ju, mm, men sen är det ju det här andra som liksom kommer med på köpet. Men i alla fall, min kollega kliver då ur, vi åkte civilt, kliver ur bilen iförd varselväst. Mm. Och jag hinner precis uppfatta när hon kliver ut att det kommer då en traktor i 30 bakom henne. Mm. Och det räcker ju för att orsaka ganska stor skada, så att, mm, säga. Så jag fick ju försöka få iväg någon form av primalskrik för, mm, att få hennes uppmärksamhet. Och det funkade ju, hon klarade, liksom gick bra och så. Men det är ganska otäckt.
Ja, framförallt om det är inblandat också lite fylla på det här. Och det brukar också vara inblandat noll omdöme.
Ja, exakt. Det är precis det som är läskiga. Noll omdöme, stor riskbenägenhet. Och särskilt hos pojkar, mm, och unga män. Det är ju liksom vida känt. Mm. Och sen då lite hastigheter på det där. Och du vet, hemmasnickrat, det är trimmat, det är hemmagjorda släp med ungdomar som, ja men du vet.
Jag fattar.
Det är ingen jättetrygg miljö för ungdomar att vara i.
Nej, men jag kan tänka mig att det är ganska kul. Under en viss period av ens liv.
Ja, men alltså,
då man hänger utanför typ Sibylla då, eller?
Nej, alltså det vet jag sker ju typ i Hedemora och lite andra, mm, såna här exotiska platser.
Älvdalen.
Men här i Örebro, ja, här är det mer liksom parkeringsplatsfenomenet. Problemet är ju så här, så jag tycker ju i grund och botten att de borde ju få ha någon form av arena. En, mm, trygg plats med tillsyn där de kan få berätta för varandra vad de har åstadkommit i garaget under veckan.
Liksom, och tjockmattor surrat runt lyktstolparna.
Ja, lite så. Och alkotest.
Undrar om de hade upplevt det som lika roligt att vara just där.
Nej, det är väl, risken är väl att man inte skulle göra det kanske, jag vet inte.
Ja, nej men det är ju, och motorburet eller inte, så finns det en problematik med barn och ungdomar av den enkla anledningen att det är ju omdömet, eller sagt, hjärnan är ju inte klar än.
Nej.
Det är olika mognadsgrad. Och rent juridiskt kan man ju säga att man är ungdom upp till man är 21.
Mm.
Det finns, liksom, vi kommer in på det sen, men särskilda bestämmelser. Och det är liksom, det finns särskilda bestämmelser fram till man är 21. Mm. Och sen finns det ju fallande skala därifrån.
Precis.
Men de är ju lite sårbara.
Ja, men de är ju det. Och du är inne på det. Alltså det här med omdöme, förmåga att bedöma risker, grupptrycksfenomenet, liksom identitetssökandet. Man är varken barn eller vuxen. Alltså det är ju en period i livet som alla går igenom och som medför en särskild sårbarhet. Det är ju liksom normativt att man ska bryta normer, regler och kanske till och med begå vissa förseelser eller i vart fall avvikande beteenden. Men det är också väldigt sårbart, för att går det åt pipsvängen under den där perioden så riskerar det ju liksom bana väg för resten av ditt liv faktiskt, om man ska hårdra det lite grann.
Ja, det har man ju träffat på ett par stycken som har satt sig i sketen helt enkelt och inte får ta det där efterlängtade körkortet på grund av en dålig kväll med en serie av dåliga beslut.
Mm.
Jag kan ju i mitt hjärta tycka lite synd om dem.
Jo, men det är det ju. För att de har ju ibland inga onda avsikter, inte heller en tanke om att de ska hamna i klistret eller i trubbel. Utan alltså, den här lite bristande självkontrollen gör ju att man jobbar mycket på impuls.
Liksom. Man jobbar impuls.
Man jobbar impuls.
Ja.
Och faktum är ju att det är ju vanligt att ungdomar både begår brott men också själva utsätts för brott. Det finns undersökningar som visar att det är ungefär 50% åt båda hållen när man undersöker ungdomar i årskurs 9.
Mm.
Så alltså hälften av eleverna i årskurs 9 uppger att de har utsatts för stöld och misshandel och hot och rån och allt vad det nu är. Och ungefär lika många har själva begått brott.
Jag brukar ta det, för att jag har ju ägnat lite tid åt att hålla såna säkerhetssamtal med barn och ungdomar i familjer som jag har varit involverad i av olika anledningar, oftast för att de har förhöjd hotbild av någon konstig anledning. Och då så sträcker man upp även barnen på ett subtilt sätt. Yeah. Men då har jag sagt det, när de kommer i åldern liksom 14-15, då brukar jag säga det. Nu kliver du in i en ålder och den kommer du befinna dig i nu ett gäng år framöver, kanske till du är dryga 20. Och nu måste du vara lite smartare än alla andra. Alltså det är ganska stor risk att det är den här perioden i ditt liv som du kommer ta en serie dåliga beslut. Som kommer sluta med att du antingen blir liksom gärningsperson eller hamnar på fel plats för fel tillfälle eller faktiskt utsätter dig för fara.
Ja.
Så om du kan vara smartast i gänget så vore jag som din säkerhetskonsult lite gladare.
Mm.
För att det är ju trist att det är just de åren som man också kanske är sämst på att göra de här bedömningarna.
Ja.
Har man dessutom ingen skyddsnät då så är det ju krångligt.
Ja, men verkligen. Mm. Verkligen.
Sen finns det ju brott som man väldigt sällan ser vuxna göra. Klotter är ju en sån där grej, skadegörelse.
Ja,
det är ju väldigt sällan man ser liksom att Berit Urban glider runt på stan och taggar "I was here, sug kuk".
Ja, då har du faktiskt helt rätt.
Det är ju sådär, man bara, nu måste du snart växa upp. Sen finns det ju vissa vuxna som fortfarande tycker att det är helt kul att bomba en tunnelbanevagn. Men de...
Ja.
Det finns ju en annan problematik kring.
Jo, men det gör ju det. Man kan ju inte skylla på någon form av ungdomligt oförstånd i alla fall.
Oförståndet kanske. Ja. Medelåldrigt oförstånd.
Ja, men faktum är ju, alltså, jag har jobbat med några utredningar där ungdomar har varit misstänkta. Både sådana som har varit under 15 och som i sällskap av någon över 15 har genomfört de här gärningarna. Mm. Och alltså, vi pratar om miljonskadestånd. Ja, det är sådana effekter man riskerar att utsätta sig för genom att fatta det där sällsynt dåliga beslutet att till exempel, som jag tror jag har berättat om i något tidigare avsnitt, kliva in på en flygplats, trasha ett passagerarflygplan som står upptaxat på en av banorna.
Mm.
Eller tända eld på ett stort gammalt K-märkt hus som brinner ner till grunden. Alltså, vi snackar ju den avbetalningsplanen, om man säger så, om man går nu i, låt säga, åttonde klass.
Hej och välkommen till att leva på existensminimum.
Ja, fram till pension. Nej, men alltså, det är inte kul.
Nej.
Det vill man ju inte ska hända någon ungdom. Vi var ju lite inne på det här med att det inte är någon trygg miljö. Nu pratade vi om de här parkeringsplatserna och våra kära motorburna ungdomar. Och ska man hårdra det så innebär det ju att unga människor sett till det här oförståndet som de dras med under några år och den här mentala omognaden utsätts ju för faror av olika slag.
Mm.
Och det behöver ju inte bara vara i kriminella sammanhang naturligtvis. Nej, där handlar ju om barn i fara eller barn i riskzon. Har du träffat många ungdomar som du har känt oro för som alltså, vad ska man säga, tacksam att rekrytera till den organiserade brottsligheten till exempel?
Det kan man lugnt påstå med tanke på att man jobbade på ungdomssektionen kopplat till narkotika.
Mm.
Och nu för tiden så är det ju varje dag så hör man ju budskap att man använder ner till 8-åringar som springer med narkotika och vapen. Nu är det ju ett av kriterierna för att bli dömd för ganska sura straff, för att det är liksom särskild hänsynslöshet att använda barn och ungdomar. Men, skulle jag vilja säga, och det kanske låter lite cyniskt, men ibland träffade man ju på då kriminella som man träffade dag ut och dag in. Och hade de en lillebrorsa, då tänkte jag ibland att nu vill det till sig att vi slår på stora trumman och tömmer hela arsenalen av tänkbara saker vi kan sätta in här med soc och föräldrar och skola och alltihopa. För om vi inte gör det nu, så med den familjebilden och med den storbrorsan, så är det 100% skit som kommer komma ur det här annars, och om vi inte lyckas.
Ja, och vad tror du det är för mekanismer där då? Vad tänker du kring det? Är det att man liksom lär in de här beteendena, eller är det att storbrorsan blir en förebild? Eller
en alltså,
alltså man ser upp till, om du förstår.
Ja, men en kombination av att det inte erbjuds någonting annat. Alltså det är det jag ser, det är det jag kan. Och sen så har vi hela den här liksom gangsta-grejen, att det är snabba pengar, för det är det ju. Hög status. När brorsan går på stadens torg, då ser ju lillebrorsan att det här är ju hög status, det här. Mm. Framtidsutsikterna är i kassa. Föräldrarna är kanske inte involverade i samhället fullt ut, eller så kämpar de och slåss med allt de kan för att försöka motverka det med misslyckas ändå. Skolan är en viktig del, allt runt omkring. Men det finns ju de som föds in i ett system där man tänker att här, du har uppförsbacke från början, det går ju såklart att bryta. Det är ju absolut inte lika med ett tecken.
Nej, det är
men det finns en riskfaktor i alla fall.
Ja, och du nämnde ju ganska många olika typer av riskfaktorer. Om vi ska ta det lite snabbt, så brukar man ju dela upp riskfaktorer i olika typer av domäner som liksom omger en person. Och då kan det vara faktorer som är kopplade till individen själv, som till exempel det här med temperament, självkontroll, empatisk förmåga till exempel. Kognitiva funktioner. Och sen pratar man om biologiska, och då kan det ju vara om man har alltså hormonella störningar, eller väldigt mycket testosteron som skulle kunna förklara till exempel ett, vad vet jag, ett aggressivt beteende.
Eller autismspektra.
Ja, precis. Och de brukar man bunta ihop i lite såhär,
neuropsykiatriska.
Nej, ja, neuropsykiatriska eller psykologiska. Mm. Mm. Och där kan det också vara låg IQ och såna här saker. Men det intressanta är ju att även om du omges av massor av såna här riskfaktorer, så är det ju inte givet att du liksom kommer utveckla ett normbrytande och ett avvikande eller rent utav kriminellt beteende ändå.
Nej.
Och då handlar det ju om att det finns skyddande faktorer i de här miljöerna som liksom på något sätt kan motverka den här risken.
Ja, och jag tycker att jag kan ha sett att det räcker med banne med en person. Det kan vara en skön lärare som vispar upp den här personen och är skillnaden på natt och dag.
Har jag berättat för dig att jag var väldigt illa ut en gång i mitt liv? Har jag berättat det? Har jag berättat att jag har varit ute och åkt i stulna bilar, gjort inbrott, druckit alkohol tidigt?
Har du gjort inbrott?
Ja.
Ja. Beskriv gärna.
Ja, men jag berättar gärna det här för hela svenska folk.
Ja.
Nej, men alltså, för mig var det så här, jag växte ju upp i en familj där en skilsmässa drabbade familjen ganska tidigt och den blev stökig.
Mm.
Och det, det var turbulenta år precis i den här mest sårbara tiden.
Mm.
Jag skulle precis fylla 12 år när det här hände. Och vad gjorde det här med mig? Jo, helt plötsligt alla idrottsaktiviteter som jag tidigare hade varit så engagerad och intresserad av blev plötsligt ointressanta. Jag blev den här individen som drog uppmärksamheten lite från kaoset hemma genom att inte vara i skolan. Genom att agera väldigt utåtagerande. Genom att vara dryg. Inte komma hem när jag skulle... Ja, men du vet. Jag gjorde revolt med besked. Och i det här så blev det ju att mina gamla kompisar, de orkade ju liksom inte med mig, såklart.
Nej.
Jag dissade ju dem och sökte mig till de coolare, så att säga.
Du bytte umgänge.
Jag bytte umgänge, och i det här så liksom kom jag ju allt längre ut i, ja, men periferin, om du förstår vad jag menar. I det här gråzonen där man helt plötsligt inte riktigt vet vem man är, vad man gör där och hur man ska ta sig därifrån.
Och där var det några som fiskade upp dig.
Där fanns det en fältassistent som heter Britta Stare, som jag för evigt kommer att älska och se upp till, och som jag fortfarande har kontakt med, som lyfte mig från den här miljön. Tog med min karatedräkt, gick upp med mig till klubben, satte sig på en bänk och sa: träna. Jag kommer inte gå härifrån förrän du har tränat.
Älskar det.
Ja, och så gjorde hon. Hon hämtade mig, körde mig till skolan, körde mig till träningen. Och till slut så hade hon hjälpt mig tillbaka över den här kullen och in i ett mer liksom prosocialt och vettigt liv.
Hur många Britta ska vi behöva klona upp och sprida ut över landet?
Ja, alltså brittor behövs. Men det kan ju räcka, precis som du sa. Alltså, finns det någon klok vuxen? Det kan vara en granne. Det kan vara en fotbollstränare. Mormor. Det kan vara en lärare, en mormor eller
ja.
Det behövs inte så himla mycket mer faktiskt. Det är så himla, himla viktigt.
Och just det läskiga är att det finns ju alltid orosmoment som är beredd att fiska upp åt andra hållet. Det är ju en dragkamp. Om man nu står i det där du stod, så är det en dragkamp mellan för det du blev av, förmodligen av några andra än, alltså ditt nya umgänge såg till att du var sedd, hörd och bekräftad.
Där, ja, men precis. Det var nog liksom nyckeln lite grann, faktiskt. Sen blir ju, problemet blir när man ska tillbaka och på något sätt återanpassa sig. Det är ju att då är man ju lite stämplad. Man är ju lite betraktad som en outsider. Jag går ut högstadiet eller grundskolan med knappt ett betyg. Som gör att jag kommer in på gymnasieskola. Eller gymnasieutbildning. Sen sker ju liksom förändringen under gymnasiet och jag läser in både naturvetenskapliga programmet och andra. Så, men jag fick ju kämpa väldigt länge med att faktiskt få någon form av upprättelse för mig själv. Att jag inte var liksom helt oduglig.
Håller du fortfarande på med det, Anna?
Ja, det finns kanske vissa spår kvar.
Det kanske det gör.
Ja, men jag minns ju, alltså, jag var ju på, du vet, man hade sån där 20 år i återträff, eller var det 10 år kanske? När jag kommer in på den där återträffen med alla som, det var ju, någon hade blivit jurist, någon jobbade i hemtjänsten, man hade blivit kvar efter den där sommaren i nian, du vet.
Mm.
Men det var knappt ingen som frågade mig vad jag hade blivit i livet. Och då var jag färdig tandläkare, hade läst både, ja men du vet, pluggat som ett svin för att kunna läsa medicin.
Mm.
Men så att fortfarande så kunde jag känna att liksom, det fanns lite den där stämpeln, och det skulle man ju önska att ingen ungdom skulle behöva gå igenom.
Nej, verkligen inte.
Eller hur?
Ja, verkligen inte.
Men
tack risk för att du delade med dig.
Ja, det var det lille.
Intressant.
Ja. Nej, men, och jag omgav såklart av några såna här riskfaktorer, men jag hade ju då några skyddsfaktorer.
Mm.
Och som sagt, det intressanta är ju så här, varför begår inte alla då ungdomar som omges av de här faktorerna brott? Och varför blir det inte stök för alla?
Mm.
Man har ju försökt på annat sätt att hitta förklaringar, och då pratar man istället om olika typer av teorier där man liksom försöker bygga ihop då modeller utifrån ett antal då såna här riskfaktorer i kombination med liksom skyddsfaktorer. Och då, någon sån här teori pratar om att det är egentligen bara situationen som avgör. Alltså lite det här tillfället gör tjuven.
Fast lite så, där kan jag liksom komma på flera sådana händelser där man bara, nej, alltså sån jädra slump att det skett sig fullständigt för dig i flera år efteråt.
Ja, men precis.
Mm.
Och, ja, och vissa andra tittar bara på olika temperamentsläggningar, och vissa tittar på olika såna här faktorer tillsammans. Men det man kan säga om de här olika då teorierna är att det finns ju inte en enda som lyckas förklara alla ungdomars utveckling av kriminellt beteende.
Nej.
Så ja, jag vet inte.
Jag tycker också en sak som hänger ihop efter att ha liksom suttit i miljarders förhör, oftast kopplat med både SOS och föräldrar.
Mm.
När man känner att det finns hopp, tycker jag ofta är när det finns, eller tvärtom, om man inte har någonting att förlora. Du har inte status, du har inte en framtid, du har inte sociala relationer, du har inte en skolgång, ett körkort, en pryl. Om du liksom i den ena vågskålen finns ingenting, jag har absolut ingenting på att förlora, på att hålla på så här, då är det jädrigt svårt. Men kan man peka på någonting, oavsett om det är liksom, för det som ofta skälper över framförallt killar, unga killar, att bli liksom sköta till sig, det är när de skaffar den där tjejen.
Ja.
För men då finns det i alla fall en sak som de kan förlora.
Mm.
Finns det ingenting i den vågskålen, då är det tufft.
Jag håller helt och klart med dig, och det finns också stöd för faktiskt från forskning, det här med livshändelser som kan bli vändpunkter, inte bara för unga människor utan även faktiskt för livsstilskriminella.
Mm.
De gånger en fullblodsnarkoman, om man får uttrycka sig så, kan motiveras tillräckligt att faktiskt kliva av sin drog och söka ett jobb och allt det här. Det är ju till exempel om man, som du var inne på, träffar en partner, bli gravid till exempel, eller man får ett jobb eller någonting som ökar på det där sociala kapitalet.
Och så vi hade ju faktiskt i Söderort hade vi om det var 2 eller 3 av våra värsta så här personrånare.
Mm.
Sådana där som betedde sig riktigt svinigt mot gamla och mot barn och sådär. Mm. Men vid ett tillfälle så gjorde de en väldigt bra gärning. De blev ögonvittne till en ganska grov våldtäkt.
Oj,
och gav sig på våldtäktsmannen, alltså med byxorna nere bokstavligen. Och de fick pris för det här. De var på framsidan av polistidningen och fick någon form av gratifikation av, jag tror att det var Götblad. Och liksom rådigt ingripande priset. Sen dess, inte ett jävla brott.
Är det så? Ja, men du ser. Då helt plötsligt så får de här ungdomarna liksom, de blir stärkta av att synas. De har presterat, gjort någonting som är bra.
En ny och som social identitet.
Ja, ja, precis. Det finns ju en annan sån här faktor som man brukar prata om i, när man pratar kriminologisk teori, och det är ju debut för ett antisocialt eller kriminellt beteende. Alltså ju yngre individen är, desto större är risken att du kommer liksom snabbare nästlas in i det här, den här livsstilen och har svårare att ta dig ur den. För de allra flesta kliver ju av det här beteendet någonstans mellan 20 och 25 år ju.
Det ser man även på alkohol och narkotika. För varje dag som går som du kan skjuta på din debut att börja dricka, desto bättre. Bara skjut det framför dig. Vi alla vet att våra ungdomar kommer testa, men skjut det så långt det bara går. Kämpa med näbbar och klor för att det ska bli så sent som möjligt.
Och vad tror du är ett bra tips om vi ska försöka oss på något slags råd till föräldrar? Alltså hur ska man hantera den här situationen då? Om man har en ungdom som man vill försöka fördröja den här alkoholdebuten för. Finns det något man kan göra som du ser som är alltså, bättre
för det
än
första
något
så
annat?
Måste du ha kunskap. För det andra så måste du bestämma dig för att ungdomar kan vara små manipulativa saten för att få sig, förlåt, men för att få sig vilja framåt. De kommer trycka på varenda knapp du har och de kommer känna dig så pass väl som de vet vilken knapp de ska trycka på och när. Det är ungefär som när jag sagt åt min son att du får inte spela. Om jag har fått ett viktigt telefonsamtal så kan han komma in och typ vifta, typ som att säga, kan jag spela lite? För då vet han att jag kommer säga så här, ja, då viftar jag. Ett litet härke alltså.
Fy fan, alltså, det är så intressant.
De vill så utstudera. Men så att du måste liksom bestämma dig, sätta en gräns och inte låta dig pulveriseras ner. Men så skulle jag vilja säga, öppna spjäll på kommunikation med dina barn och ungdomar. De ska känna att de kan komma till dig med allt, vad som helst, och att du inte kommer komma med repressalier, utegångsförbud, strypa liksom någonting för att de gör bort sig. Det är alltså nog det här, mina grejer.
Ja, men det där tycker jag, jag skriver under på varenda ord. Jag har sett ett antal sådana här fall av grooming till exempel på nätet. Vi ska ju prata om det lite senare. Ja, men det här, hur en kontakt mellan en ungdom och en vuxen övergår i hot. Och man tvingar den här ungdomen att posera framför kamera. Sen börjar man hota om att om du inte gör det här så kommer jag att visa de förra bilderna för dina föräldrar. Ja, men du vet det där. Och så, hur ofta det är som man ser de här pojkarna och flickorna, de har ingen vuxen som de vågar berätta det här för.
Och så de tänker att det samtalet kommer vara värre. Jag försöker sanera skadan själv och det går alltid käpprätt åt fel håll.
Men det här är ju jätteviktigt tycker jag till alla föräldrar, att prata med era barn. Vad det än är som har hänt, det är mycket bättre att komma till en vuxen eller till dina föräldrar. Men håller du med mig, Lena, om att man ibland kan känna så här, du var lite inne på det tidigare, att den där femåringen känner jag sån oerhörd momentan instinktiv oro för. Det kommer inte bli bra för det här barnet. Jag tror att de flesta kan relatera till det här. Man lämnar ett barn på förskolan och där finns ett annat barn som man känner är utåtagerande, brister i sin impulskontroll,
våldsfixerad,
och man kan ibland också se att det saknas gränssättning hos föräldrar och liksom mycket av det där.
Det här tar jag med varje gång jag är på en skola och föreläser om hot och våld eller PDV eller skolattacker och så vidare. Så kommer jag alltid frågan, men vad kan vi göra förebyggande? Och då säger jag att ni ska fortsätta med allting som heter lika behandlingsplaner, antimobbingssystem, HBTQ-certifieringar och allt vad nu, allting som är psykosocial hälsa för så många som möjligt, inkluderande. Det är inte bara humant och medmänskligt, det är direkt brottspreventivt. Och söka upp hemmasittarna och de som är utstötta och allt vad det nu är. För ni vet inte vem som har, som du sa, de biologiska och liksom personliga egenskaperna. Nu ska man jobba så för att, jobbar man i skolmiljö så gör man det för att man har någon form av omsorg som pedagogisk liksom, livsmål. Men det är också brottspreventivt. att se dem tidigt. För att så slipper man höra här så här, nej men han såg man ju redan från början att han var ju extremt våldsfixerad. Ja, varför har han inte gjort något då?
För det är det jag kan fascineras lite över. Om man nu vet att skolk och bristande självkontroll är två starka riskfaktorer för senare utveckling av kriminalitet. Då borde man ju på dirr jobba aktivt för att liksom motverka en sån negativ utveckling.
Men jag tror tyvärr att det finns en inbyggd oro att man ska inte liksom tassa på annans mark, att man inte ska ge sig in i familjelivet och anmäla till SOS och så vidare för att man tror att man på något sätt gör något taskigt. Men jag säger tvärtom, om du inte gör det här, alltså det är direkt medmänskligt att slå på trumman från början för att motverka a shitty life. Om man nu har chansen.
Ja,
och tänk er samma sak för våra poliser, våra fantastiska ungdomspoliser. Det kan ju vara ett av de viktigaste och svåraste jobben. Och jag kan glatt erkänna att nu är jag 43. När jag jobbade på ungdomssektionen och slet och rev i detta så var det här var ju 2004, 5, 6, 7. Alltså, jag jobbar så hårt och helt slut efter dagarna för att hålla på och stångas och blötas med den här problematiken.
Ja.
Men alltså ungdomspoliser är jävligt coola.
Ja,
de hittar in.
Ja, men det gör de. Men faktum är ju, jag har ju som sagt jobbat som det några år, och faktum är ju att det är ju inte alltid hindret ligger hos, alltså det här, den här känslan av att man inte vill lägga sig i. Jag tror poliser generellt är ganska lätt, de har överkommit sina egna liksom emotioner kring det.
Deras men jobb är att lägga sig i.
Ja, precis. Ja. Däremot kunde jag uppleva att det ibland var svårt att få gehör från SOS räkning. Alltså, man kan visa så här ett snabb urintest där någon testar positivt eller visar positivt utslag för tre olika narkotikatyper, men det är ändå inte tillräckligt liksom för ett akut omhändertagande eller du vet, en mer drastisk åtgärd, utan det krävs mer.
Ja, och där håller jag helt med dig. Ibland så tycker jag att man har dragit den här det ska på frivillighetsbasis lite för långt. Alltså, ska vi se till barnets bästa så måste man ibland ta beslut över barnets huvud och ibland även föräldrarnas.
Ja, men så är det ju. Samtidigt, socialtjänsten jobbar ju uteslutande med frivilliginsatser, så man förstår ju deras dilemma. Men samtidigt så måste man kanske justera lite grann gränserna. Jag menar, som ungdomspolis till exempel, då skrev vi barn i fara om barn eller då ungdomar inte var i skolan på dagarna utan i det lokala varuhuset eller köpcentret. Därför att barn ska vara i skolan på dagarna, inte löpa vind för våg, även om man är 12-13 år gammal. Och det där vet jag att andra tyckte var lite konstigt, men vadå, är det väl ingen risk för de här barnen? Jo, men det är ju tecken på att någonting inte riktigt fungerar kring och runt den här ungdomen.
Ja, och där har ju vi polis, alltså anställda myndigheten, SOL 14, alltså anmälningsskyldigheten. Och då är ett av kriterierna där man ska anmäla till SOS. Och ett av kriterierna är ju att barnet är brottsaktivt.
Kan du inte berätta lite om de här olika typerna av lagstiftning?
Ja, det är ju, barn och ungdomar är ju liksom särskilt ställda inom juridiken. Då kan man gå in på lullen, som vi säger, alltså lagen om bestämmelse av unga lagöverträdare. Och den gäller upp till 21. Så att juridiskt så hamnar man om unga lagöverträdare fram till 21 år. Men i de bestämmelserna så finns det liksom olika saker som händer upp till 18, upp till 15 och faktiskt också upp till 12. Och då skulle jag vilja säga, för att ibland hör man felaktigt att är man under 15 kan man inte begå brott.
Ja, bra. Red ut det här nu.
Stopp
en gång för alla.
Och belägg. Du kan begå brott om du är 3 år. Alltså en brottslig handling. Den är brottslig oavsett hur gammal du är. Mm. Däremot så är du under 15 så kan du ej dömas till påföljd för brottet som du har begått.
Precis.
Så där vill jag råda bot på den myten.
Men kan vi prata lite om skadeståndsansvaret där?
Ja, det kan bli dyrt ändå.
Ja, speciellt för de här stackars föräldrarna.
Ja, så där har du igen en vinst av att ha en öppen kommunikation med dina barn. Så de beskriver för dig vad som har hänt. Så slipper du få en tråkig överraskning.
Ja, men precis.
Ja. Och förundersökning får ju då inte inledas om man har begått ett brott under 15 år. Däremot så kan det finnas behov av att utreda det här brottet ändå. Och då kommer vi till den här LUL 31an som det kallas. Och det har du säkert hållit på med då.
Yeah.
Och då gör man ju då en utredning trots att personen är under 15 år. Men då är det ett annat syfte. Då är inte syftet att ta reda på om den här personen ska dömas genom påföljd och på vilket sätt. Det kan till exempel vara att man behöver avgöra om SOS behöver ha några insatser mot den här personen. Det kan vara att man behöver ta reda på om det finns någon delaktig i det här brottet som faktiskt har fyllt 15. Och då behöver man liksom utreda, då kan man inte bara plocka bort den som är under 15. Utan man behöver utreda det ändå.
Ja.
Man får faktiskt göra husrannsakan, även om de är under 15. För du får eftersöka gods.
Mm.
Till exempel om någon som är under 15 har rånat någon annan och man ska hitta prylarna helt enkelt.
Mm.
Eller om det är någon annan särskild vikt. Om personen dock är under 12, då krävs det här vanliga juridiska begreppet synnerliga skäl. Just innan det. Man ska börja göra en utredning.
Får jag fråga en sak, Lena? Ja. Alltså, jag vet inte hur många år de här bestämmelserna har på nacken. Men mot bakgrund av att jag så sent som idag läste i Aftonbladet att man rekryterar 8-9-åringar till de organiserade kriminella nätverken. Mm. Finns det anledning, tycker du, att fundera på om de här gränserna borde revideras? Alltså, är man 15 år så... Ja, men alltså jag har ju själv stött på ungdomar som är långt ifrån duvungar när de är 15. Som är långt fram i sin utveckling mot en kriminell livsstil.
Absolut, som också är fullt medvetna om att, och jag ska säga också, de som utnyttjar dem är fullt medvetna om att nu kör vi järnet med lilla Lisa, för hon fyller 15 snart, så nu utnyttjar vi henne max.
Mm.
Absolut, och det är ju därför har man höjt upp straffet för de som utnyttjar de som är mindreåriga. För att det ska svida rejält. Mm. Av den enkla att man inte får göra så. Och man inte ska utsätta dem för de här förarna. För de har ju ingen som helst koll. De blir ju egentligen bara tillsagda.
Ja.
Det är riktigt hemskt. Mm. Men det finns ändå i alla fall utrymme här att hålla på och göra den här utredningen. Däremot så ska den läggas ner så fort syftet är uppfyllt. Så var syftet att utreda om SOS behöver insatser? När man då har utrett det, då ska den läggas ner. Då kan man liksom inte fortsätta med nästa, utan man inleder en LUL 31 med ett syfte, och när det är uppfyllt så ska utredningen läggas ner.
Mm. Och man kan ju nämna det att SOS är ju då också med under hela den här utredningen, om det gäller en individ under 15 år.
Mm. Och det där kan vi också ta alla gånger man har tagit ungdomar under 18 för till exempel narkotikabrott.
Mm.
Då skall ju SOS kontaktas och de får väldigt gärna komma ut mitt i natten och sitta med vid förhör. Tyvärr är det ju väldigt, väldigt ofta de säger att de inte har möjlighet att göra det.
Mm.
Men de skall, då ringer man helt enkelt till SOS-jouren om det är klockan 03:15. Nu ska vi hålla förhör här med Kalle, han är 16 år och 2 månader.
Mm.
Bra noterat, säger de då.
Ja, utifrån min erfarenhet så är det då som skyddsnätet fungerar allra bäst. Om de är med på banan från början.
Mm.
Och etablerar en kontakt både med ungdomen och med föräldrarna.
Mm.
I den mån det finns några.
Ja, för det var ju samtal nummer 2. Så det är verkligen så att man tar ju ungdomen. Sen är man på väg in till polisstationen eller vad man nu ska. Och sen sitter ju då en polis i patrullen och ringer till SOS. och jagar föräldrar eller någon vårdnadshavare som ska gärna vara med vid förhöret. Mm. Och då när man får tag på föräldrar och säger så här, aha, ja, nej men du kan väl ringa efteråt och säga vad som framkom. Någonstans där får man ju, hur hade du själv reagerat om polisen hade ringt och sagt att nu har vi din unge här, vi ska hålla förhör. Då hade du sagt, nej men mitt i fredags tacosen, det var ju olägligt.
Det är ju Idol på tv.
Ja, exakt.
Nej men alltså det här är så deppigt. Jag har ju varit med om det där ett antal gånger. När man liksom står där med telefonen i hand och bara, vad säger människan? Liksom.
Kom inte komma.
Vad kan vara viktigare än att ansluta när ditt barn är i den här situationen? Jag har till och med varit med om när man har ringt upp till föräldrar och informerat dem att man har tagit ungdomar med alkohol. Mm. Att de har motsatt sig förverkande av alkohol. Mm. Man bara, okej. Okay.
Jag står här med tre flaskor Marinella.
Men man förstår ju då... Då är det ju inte heller så svårt att förstå lite grann var det här antisociala beteendet hos ungdomen kommer ifrån. Alltså, det finns inte en föräldraförmåga hemma, helt enkelt, alltid.
Nej. Och kommer de, ibland när de kommer och så sitter med i förhöret så förstår man ju absolut varför ungdomen sitter i ett polisförhör till att börja med.
Absolut.
Och jag har också ett par gånger fått en riktigt, riktigt klump i magen. Du vet när man ska köra hem ungdomen.
Ja,
dörren öppnas. Blicken mellan föräldern och barnet.
Mm.
Det är inte alltid föräldrarna är skitnöjda och får hem en nerspydd unge mitt i natten.
Nej.
Men den här lilla, jag brukar titta väldigt noga på blicken.
Mm.
Är det liksom, är det besvikelse och ett utegångsförbud som finns i blicken? Eller är det ett knytnävslag på gång?
Mm.
Ibland har man stängt dörren och känt så här, det där känns inte bra. Det är då man går tillbaka lite senare och kollar läget. Eller kanske gör en sossanmälan eller kontaktar ungen dagen efter eller något sånt där.
Jag har till och med skrivit ner mitt tjänstemobilnummer ibland på lappar. Och
ja, du sa det någon gång att du har liksom, det är jättesnyggt.
Och jag vet inte om det har handlat om att stilla min egen oro eller faktiskt att det har haft någon betydelse.
Men
det
spelar ingen roll.
Nej, egentligen gör det ju inte det. Men jag håller verkligen med dig. Det har funnits situationer som, alltså det finns situationer som är otroligt smärtsamma, jobbiga.
Men jag går vidare med lite juridik. Mm. När en ungdom döms för brott då finns det ju ungdomspåföljder. Alltså påföljder, straff som man inte kan få som vuxen. Och det är ju från att man fyller 15 fram till man fyller 21. Då kan man ju få bli dömd till ungdomsvård.
Mm.
LVU till exempel.
Vad är det? Vad innebär det begreppet ungdomsvård?
Ja, LVU, det är ju tvångsvård. Det är ju när det inte finns en frivillighet. När föräldrarna till exempel motsätter sig vård. Då finns det inget samtycke. Man utgår från barnets bästa. Man får helt enkelt ansöka om förvaltningsrätten. Det kan till exempel vara stora brister i hemförhållandet. Eller eget kriminellt beteende. Och då, det är ju tvångsvård. Helt enkelt. Mm. Där man helt enkelt går in och säger att nu är du bättre på den här platsen här borta.
Mm.
Det är ganska tufft. Mm. Jag har föreläst en del på såna här LVU-boenden. Det är ju en samling personer med ganska olika brokiga bakgrunder och utmaningar och begränsningar och måenden. Så att jobba på LVU-hem, då ska man ha en särskild fallenhet. Och det har de ju oftast.
Ja, de är oerhört duktiga utifrån den lilla erfarenhet jag har av de här hemmen, behandlingshemmen. Men däremot så har jag ju också sett exempel på hur ibland vissa av de här ungdomarna då kommer samman och utvecklar ett ännu mer destruktivt livsförhållande.
De lär sig att bli kriminella av andra.
Ja, liksom, precis. Det är inte riktigt kanske den mål man vill uppnå.
Sen kan man ju få ungdomstjänst. Då får du helt enkelt jobba oavlönat. Till exempel på en ideell förening. Du får jobba av ditt straff.
Just det.
Du kan få sluten ungdomsvård och det är, som jag sa, det är mellan 15 och 18 år och då ska du ha begått allvarliga brott. Mm. Sen kan du som vanligt få böter och villkorlig dom. Sen finns det som en skala där ju yngre du är, desto mer rabatt får du. Så en 15-åring får, givet ett visst straff, får sitta 20% av tiden som en 21-åring skulle ha fått. Och sen är det liksom ökande. Ju äldre du blir, desto större procent. Och så utgår man från en vuxen.
Men är det inte ett ganska trubbigt instrument ändå?
Tycker du? Ja, det är ett trubbigt instrument. Men nu finns det faktiskt en remiss där man kollar på om man ska slopa den här straffrabatten för alla fall de som är 18, 19 och 20 år för de grova brotten.
Det låter väl vettigt?
Ja, det låter ju vettigt. Och det här är ju med det här 34-punktsprogrammet som regeringen har lagt just för gängkriminaliteten.
Mm.
Och det känns ju rimligt att är man 18, 19, 20 år och begår brott på brott på brott på brott så är det helt orimligt att man ska få 60%, 70%, 80% av straffet bara för att du är...
Jag fattar inte det där.
Så vi hoppas väl att det går igenom, känner jag spontant. Och i så fall börjar det gälla från 1 januari 22, tror jag det var.
Mm.
Är man under 15, så den här utredningen om brottet, vi pratar om bevistalan, då är det liksom SOS eller om vårdnadshavare vill att det här ska utredas ändå.
Mm.
Så att det är väldigt mycket kring, som är speciellt kring att utreda unga och deras brott. Till exempel så finns det en särskild skyndsamhet. Det ska inte gå mer än 6 veckor.
Nej.
Och det kan jag säga när man jobbar på en ungdomssektion. När man har en hög med akter som ligger på ett bord. Och man väntar på analysresultat. Ja. Kompletterande förhör. Personer som inte går att få tag på.
Mm.
Und so weiter. Och sen har man det här att om 6 veckor så ska det här vara klappat och klart.
Ja, men alltså det är så himla frustrerande också. För att det är ju ofta liksom vissa... Ja, men vissa ungdomar som man liksom har punktmarkerat eller så här, som man jobbar fokuserat och inriktat på, som man känner bara hela sin kropp far illa och är ute på jädrigt djupt vatten. Och sen har man liksom inte instrumenten för att agera handkraftigt. Nej. Liksom. Det är en oerhört frustrerande situation som varje polisman eller kvinna känner.
Mm. Och därför blir man ju extra... Alltså det är så skönt att jobba. Vi hade ju ett väldigt bra samarbete med Maria Ungdom och socialtjänsten. Mm. Där om man tog någon som var under 18 som var misstänkt för narkotikabrott istället för att åka till den lokala polisstationen och in i arresten där bland gamla pundare och livsstilskriminella så åkte man direkt till Maria Ungdom. Så det som var deras konferenslokal dagtid, det var våran polisstation kvällstid.
Aha.
Så åkte man dit, SOS kom, föräldrar kom, pissa, förhör och sen när man var klar så gick man 4 trappsteg upp, öppna dörren och så rätt in på vård. Varsågod.
Ja, alltså,
istället för att det ska komma ett surt brev från SOS 6 veckor senare när de här ungarna har bearbetat föräldrarna så pass mycket så att de inte kommer... För det är ju föräldrarna som bestämmer. Du ska in på vård, du är under 18, du är i mitt våld. Så att nu gör du det bara.
Mm.
Så det var ju verkligen en framgångsfaktor.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig.
En rolig sak måste jag säga, angående straff.
Yeah.
Åklagarna kan ju ta till med någonting som heter straffvarning. Har du varit med om det någon gång?
Nej, vad är det?
Alltså det är en ganska härlig grej. Det är om de har begått ett brott och är under 18 och det ska gå till åtal då så kan åklagaren underlåta åtal, alltså skita i att väcka åtal. Och
det blir en uppsträckning istället.
Ja, och då finns det lite kriterier. Till exempel så ska åklagaren tycka att personen har gjort det här på grund av okynne eller förhastade slutsatser.
Oj, okynne. Ja. Vet en ungdom vad det betyder?
Absolut inte.
Har du gjort det här okynning? På grund av okynne?
Ja, och då sitter de. Finns det på Snapchat? Nej, men då åker de på uppsträckningssamtal hos åklagare. Jag har bevittnat det här.
Okej.
Tänk att du kommer in i ett sånt där pampigt rum och sätter dig framför någon, i det här fallet var en ganska parant. En
Oxford.
Ja, en ganska parant dam där hela uppsynen var hönsröv. Ser du framför dig?
Åh gud, jag hade erkänt vad som helst tror jag.
Ja, och så sitter ungdomen där och så föräldrarna bara, nu är det liksom, det här är sista instansen. Om du inte, för då kommer lite så här skötsamhetskrav och sånt.
Ja.
Annars så blir det ju den hårda vägen. Är en sånt roligt samtal. För då försöker helt enkelt åklagaren från samhällets vägnar banka vett i den här. Det är nu du ändrar dig. Jag gillar det.
Men alltså, jag tycker det känns uppfriskande.
Ja.
Ja. Helt klart. Helt klart. Mm. Nej, men du var ju inne på lite olika verktyg. Och du nämnde samverkan. Och det är ju jätteviktigt. Nu sa jag det igen. Du brukar skoja om att jag ofta säger att någonting är jätteviktigt.
Jätteviktigt. Jättetråkigt. Jättesnabbt. Det är aldrig bara jätte.
Men samverkan är jätteviktigt.
Ja, det är det.
Ja, det är det. Och när det gäller ungdomar så handlar det mycket om samverkan med, som vi var inne på, SOS. Men också fältverksamheten.
Mm.
Alltså socialarbetare som är ute och jobbar uppsökande. Men också skola.
Och fältare.
Ja, skola, fritidsgårdspersonal och allt vad det nu kan vara. Och det finns ju en mängd olika såna här samverkansprojekt faktiskt i landet.
Mm.
Men tyvärr, jag måste säga, alltså, jag jobbade ju som ungdomspolis. Men sen i samband med sista omorganisationen, då fimpade man många såna här ungdomspolisenheter.
Man lade ner ungdomssektionen på länskrim. Ja.
Jag kan inte förstå det. Och då rasade ju många liksom naturliga vägar för samverkan också. Vilket är väldigt olyckligt, tycker jag.
Mm.
Men det finns andra sätt att jobba uppsökande och liksom proaktivt på också. Man har hört talas om Kronobergsmodellen till exempel. Som handlar om att jobba aktivt med eller mot langning av alkohol och så.
Mm-hmm,
och direkt förverkande av alkohol.
Vi jobbade med Linköpingsmodellen.
Aha.
Uppsökande, hem till folk.
Ja.
Man helt enkelt hade tips och drog rätt hem till familjen och hoppades på att få bra gehör från föräldrarna direkt. Mm. Istället för att vänta på att de skulle göra
precis.
Någonting.
Precis. Mm. Det är ju klockrent, tycker jag.
Väldigt effektivt.
Verkligen, verkligen. Och så jobbar man med konceptet som handlar om tidiga insatser. Och det var det här som du var inne lite grann på. Att försöka initiera liksom samverkan och aktion så tidigt som möjligt i en ungdoms negativa utveckling.
Mm.
Om en person eller en ung individ har hämtats till förhör till exempel och tvingas att sitta en stund, eller anhålls till och med och tvingas sitta en stund på i hotellet Gula madrassen så att säga, så kan ju det vara oerhört omskakande för den här individen.
Det är lite spartanskt inrätt.
Ja, precis. Mm. Men man kan ju också utnyttja den tillfälliga sårbarhet som faktiskt infinner sig då genom att låta den här ungdomen då direkt få en kontakt med en klok socialsekreterare till exempel som har ett samtal där och då med den här personen.
Det där tyckte jag var roligt. Vad du sa, att utnyttja den inledande, vad sa du, sårbarheten?
Ja, eller vad sa jag?
Jag vet inte, men det är ungefär som... Det kan jag säga att det kan narkotikapoliser kanske göra när piketen har bonkat dörr och springer in med balaklaver och skriker och folk ligger ner. Då kan det bli så att man utnyttjar den och man liksom glider fram och bara, du var i haschet.
Ja.
Man har ett par sekunder på sig.
Man har ett litet fönster där.
Ja, för då ser man det lilla pekfingret börja peka åt något håll. Man har ett litet fönster av panik.
Ja.
Innan hjärnan har liksom slutat fladdra.
Ja, men alltså det låter ju superhemskt. Men faktum är att ingen ung människa trivs ju i den här miljön. Nej. Det är ju omskakande för alla. Ja. Och då kanske man kan påverka den här personen där och då. Att få den att till alla pris undvika att hamna där igen.
Mm.
Ja, jag rabblar igen, men medling har du hört talas om.
Mm-mm.
Det här när man sätter sig ner och faktiskt tillsammans... Alltså, ungdomen som har utsatt någon annan för brott till exempel träffar brottsoffret tillsammans med socialtjänst och föräldrar och sådär. Ja, nej, men det finns en hel del sociala insatsgrupper, olika typer av initiativ för att jobba socialt kring barn och unga i riskmiljöer och sådär.
Om du skulle måla upp vad du, alltså en polis som tycker, som har fallenhet för det, som tycker att det är extra roligt och som brinner för det.
Mm.
Vem är den polisen?
Det där är ju en jättebra fråga. Alltså jag tror, jag nämnde det tidigare när vi pratade om polisiära bra egenskaper. Tålamod säger jag igen. Jätteviktigt. Mm. Empati. Jag tror att det är ju inte fel att försöka liksom kliva ner på ungdomens nivå i den mån det är möjligt.
Att vara down with the kids.
Att vara down with the kids, yes. Alltså det funkar ju sällsynt dåligt att stå och vara den här prussiluskan, liksom.
Ja, hönsröven.
Ja, precis. Hönsrövsmetodiken funkar ju sällan. Bra.
Nej, och jag tror att de som jag målar upp, som jag ser har varit bäst på det här, de har en jävulsk förmåga att snabbt plocka upp vad funkar på just den här personen. Ja. För ibland kan det vara sura Bosse. Mm. Och ibland måste du vara väldigt mjuk. Och ibland så ska du vara extremt tydlig. Men de har liksom en förmåga att hitta ungdomen där den står. Mm. Och veva därifrån.
Ja. Ja, men precis. Jag håller med. Mm.
För så viktigt, och i hela rättsapparaten och samhällsekonomin och så vidare. Ju färre ungdomar vi har som inte bara under en viss period agerar i okynne, utan faktiskt slutar.
Ja.
Desto bättre för hela jävla rättssamhället.
Fast jag måste säga att en väldigt effektiv sak som jag upplevde funkade ofta, det var faktiskt att lyssna på ungdomen. Mm. Att ge den några minuter av din tid. Lyssna, vad är det som skaver? Vad är problemet? Varför går du inte i skolan? Hur är det hemma?
Mm.
Liksom lite back to basics.
Mm, absolut.
Det kunde vara en dörröppnare många gånger.
Mm. Jag tror att de också tänker att vuxenvärlden ändå inte förstår. Jag kommer bara få straff, det är ingen idé. Jag testar bättre själv.
Och många är vana att få skäll, var de än är. Skäll i skolan, skäll hemma. Mm. De duger ingenting till. De ställer till det för sig. Och, men liksom, de hamnar i den där spiralen. Och då är det, som du sa tidigare, vad är liksom vinsten att vända om?
Mm.
Det är att få dem att förstå att det finns en vinst.
Apropå det här med att de inte, vi har ju varit inne på det, att de försöker sanera skadan själv gällande grooming och annat. Jag har ju även idag kört en liten snabb intervju.
Just det.
För att mycket av brotten som ungdomar utsätter varandra för, och faktiskt utsätts för av vuxna, sker ju på nätet.
Ja.
Och innan vi går vidare vill jag bara säga att brottsofferperspektivet, vi har inte glömt bort det. Vi kommer om ett par veckor ha rent brottsofferperspektiv fokus.
Yes.
Men jag ringde till Maria Duva.
Ja.
Hon har ju dels jobbat 13 år inom polisen för stödcentrum för unga brottsutsatta.
Mm.
Mycket med medling och det. Men framförallt så har hon ju skrivit böcker. Värsta bästa nätet, mitt barn på nätet, värsta bästa hälsan. Jag har själv lyssnat på henne som förälder när hon var på min sons skola och föreläste. Så att jag ringde upp henne för att höra vad händer där ute på nätet och varför blir det så dåligt? Ska vi ta och lyssna?
Ja, gärna.
Hej Maria, det är Lena.
Hej.
Hej, du sitter i bilen någonstans, hör jag.
Ja, jag åker genom Älgelandet, Småland. Jag är på väg till Ägarnäs. Jag ska vara i 3 dagar och träffa elever. Mellanstadie och högstadie.
Du, ja. Vi har fokus idag på ungar som begår brott. Och jag vet ju att du har ju ägnat en väldigt stor del av din yrkeskarriär åt ungar. Du jobbar på stödcentrum för unga brottsoffer innan polisen, va?
Ja, brottsutsatta sa vi, men också med medling vid brott. Det vill säga de som begår brott och vill försöka stödja till rätta.
Och nu har du ju skrivit dina böcker här om värsta bästa nätet bland annat. Om vi pratar nätet, vad är det största problemet nu när det kommer till kids, brott och internet?
Många tror att barn bara blir utsatta på nätet och försöker febrilt skydda sina barn från att bli utsatta. Man glömmer lätt bort att ens egna barn också kan begå brott. Och nätet är ju, skulle jag säga, en av de absolut största brottsplatserna där barn faktiskt gör sig skyldiga till brott. Och rätt små barn, barn som har sociala medier och spel, där de har många, många, många år kvar i ålder att egentligen få ha det här. Om man ska titta på själva appen, så spelet, sociala mediets rekommendationer på ålder.
Ja.
Så det är ett stort problem. Och det, då blir det också jäkligt svårt när någon blir utsatt och polisanmäler. Och så blir det ingen polissak på grund av ålder på gärningspersonen. Och det, det tycker jag att man, om jag skulle få önska att polisen skulle kunna uttrycka sig lite tydligare varför det inte blir en polissak, tycker jag, eller en rätt sak alls, så går det just att förklara det här med ålder på gärningspersonen.
Ja, jag tänker att man ger ungar ett jädrigt stort ansvar att kunna hantera det här med tanke på att deras hjärnor överhuvudtaget inte är klara. Det är lite taskigt.
Ja, jo, förvisso, med våra hjärnor blir också rätt kapade.
Ja, ja.
Eller jag tänker på ett ärende som pågår polisiärt precis just nu där det är en Dropbox-länk där det har samlats 500 bilder och 50 filmer. På bara högstadietjejer i en och samma kommun, och den här Dropbox-länken har spridits nu. Och det måste jag säga, då sätter sina spår i de utsatta, för de blir aldrig fria från bilderna.
Alltså fruktansvärt vidrigt.
Ja, väldigt mycket som filmas idag, väldigt mycket brott som filmas, slagsmål, våldtäkter som filmas, och då skapas det också samtidigt bevis. Så samtidigt som man då filmar i kränkande syfte för att hänga ut så skapar ju ungarna samtidigt bevismaterial för polisen. Så det där är lite tvetydigt.
Man får ju ligga i för att hinna med och förstå. För i och med att de är på en helt annan, ett helt annat plan på nätet än där jag egentligen inte är eller vill vara. Men jag måste vara det som förälder.
Bra uttryckt. Men jag tänker att också förhållningssättet är detsamma. Vilken information delar du med dig av dig själv, till vem? Vem hänger du med? Ja. Vad gör du ifall det går fel? Finns det liksom, är det naturligt för dig att vända dig till en vuxen?
Mm.
Men återigen, vi skulle prata om de här unga förövarna, unga lagöverträdarna. Och jag måste säga att det finns nästan ingen typ av brottslighet idag bland ungdomar som inte är kopplat till nätet. Det kan börja på nätet eller det kan sluta på nätet i form av spridda information.
Mm.
Att vi måste prata om nätet, det är ju idag en... Man blir galen när man säger det för 25,000 gången, men det är ju bara så.
Ja. Men bra, Maria! Tack snälla för det. Det väcker säkert tankar i våra lyssnare, både de som är föräldrar. Vi har många som funderar på att söka polisutbildningen eller går där.
Jag skulle också vilja söka polisutbildningen, men man får dra av typ 20 år på sig.
Ja, kör bara, säger jag.
Säkert. Ja.
Vi hörs, Maria, framöver.
Ja, men det gör vi. Tack. Hejdå.
Tankar. Ja, men vad intressant att höra Maria berätta. Man skulle vilja lyssna på henne i 2 timmar, känner jag. Mm.
Och jag fastnar vid det där att det pågår ett parallelluniversum som vuxna poliser, föräldrar och så vidare inte har tillgång till och inte är med på. Och då är man ju helt utlämnad till att de kommer till oss.
Ja.
Så vi är tillbaka där igen.
Se till. Man är helt omkörd där.
Ja, verkligen. Jaha.
Mm. Ja, men jag tycker också att vi ska ha ett helt avsnitt om brottslighet på nätet.
Mm.
Och kanske foka en del på ungdomar då.
Och på, ja men, alltså att lägga ut, ja men även vuxna kan ju, en kränkt lämnad person att lämna ut integritetskränkande bilder, alltså såna där bilder som man har skickat med syfte att bara en ska se dem som sen sprids på nätet. Ja, men det är såklart att vi ska göra det. Jaha, hur snor vi ihop det här då?
Ja, hur snor vi ihop det här? Alltså, man skulle vilja skicka med våra vuxna lyssnare att som vi har sagt tidigare, om man misstänker eller känner oro för ett barn eller en ungdom i ens närhet, så ska man agera på känslan. Magkänslan brukar faktiskt stämma.
Mm.
Och det är viktigare att göra någonting än inget. Och då kan man göra en anmälan till socialtjänsten om oro för en ungdom.
Och om man känner att, men jösses, jag är särskilt lämpad för att jobba med det här. Jag är duktig på att nå fram. Jag har ett driv och jag har liksom egenskaper som lämpar sig till det här. Då går man in på polisen.se/blipolis.
Precis.
Och skaffar sig världens viktigaste jobb. Måndag är det ny spaning igen.
Ja, men där är det. Gud vad veckorna går fort, Lena.
Och då ska vi öppna paket.
Jaha. Är det julafton redan?
Jag har fått 2 stycken paket som vi ska öppna som inleder veckans spaning på måndag. Och som du vet med Meta så kan du förvänta dig precis vad som helst.
Du kan vara paket.
Du kan vara vad som helst.
Ja, det ser vi fram emot. Men i väntan på det, så kika för tusan in på Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Och frågor och tankar och synpunkter på det här avsnittet eller annat kan du skicka till ljungdahloginghede@gmail.com.
Tack polisen, vi hörs på måndag.
Det gör vi.
Bye bye.